God morgon. Det är bönemånad. Det betyder att vi predikar, vi pratar om bön och förhoppningsvis ber vi också. Och inte bara i januari när det är bönemånad, men varje dag. Att be, det är som att andas. Det borde bli lika naturligt. Så jag kommer att predika än en gång om bön. Jag tror att vi är alla glada att höra berättelser om Gud som svarar på bön. Någon som vi har bett för har blivit frälst. Vi ber Gud att leda oss med ett viktigt beslut. Och Herren tar det tydligt om nästa steg vi ska ta. Någon vi älskar kämpar med depression. Och Gud tar itu med situationen, lyfter molnet och mörker. Under mina nästan 60 år som Guds barn har jag sett Gud svara på många böner. Vissa på mirakulöst sätt. Och ändå har jag under dessa 60 år också upplevt många gånger vad jag kan kalla ett icke-svar. Med andra ord, ingenting. Inte ens ett nej. Jag kan hantera ett tydligt nej från Gud. Men det är hans tystnad som jag har verkligen svårt för. När det inte är ett ja eller ett nej. När det inte finns några bevis för att Gud ens lyssnar. Och min gissning är att jag är inte det enda här idag som har det svårt med Guds tystnad. Kristin och jag har bett i 6 år för vår yngsta dotter att hon ska återvända till Herren efter att ha levt så nära honom under större delen av sitt liv. Men hon har gått vilse. Varje kväll innan vi lägger oss ber vi för vår dotter. Och i 6 år har Gud varit tyst. Bryr han sig överhuvudtaget om det? Är det något fel med oss? Hör inte Gud oss? Ber vi inte med tillräcklig tro? Varför är Gud så tyst? Säg något. Min fråga är inte varför låter Gud det här hända? Men snarare, Gud, var är du? Var är Gud? Är han långt ifrån oss? Frånvarande i sin himmel? Eller är han närvarande bland oss, lidande med oss? Och ändå med alla dessa frågor ikväll kommer Kristin och jag att be för vår dotter. Förra veckan pratade Peter om att höra Guds röst och hur han leder oss till gröna ängar och lugna vatten. Men vad händer ett par verser senare i psalm 23 när vi vandrar i dödsskuggans dal? Är Gud fortfarande där? Jag väntar på Peters svar. Det är min fråga idag. När jag funderade på denna mycket personliga kamp i bön gick mina tankar till berättelsen om Jesus i Getsemanes trädgård. Jesus hade just firat påsk. Högtid och åt den sista måltiden med sina lärjungar. På vägen till Betania fanns en liten flod som heter Kidron. Och bland de tusentals olivträden längs bergslutningarna fanns en trädgård som heter Getsemane. Och det är där Jesus stannade till med sina lärjungar. Jesus hade någonting i åtanke och behövde tid med sin far. Och jag vill att vi tillsammans ska titta på Jesu bön den natten i Getsemanes trädgård. Och se hur den kan hjälpa oss i vårt böneliv idag. Vi kommer att titta främst på Markus berättelse om denna händelse i det 14 kapitlet i Markus evangeliet. Jag ska läsa bara några utvalda verser. Börjar med vers 22. Medan det åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: ta detta, det är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Och han sa till dem: detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många. De kom till en plats som kallas Getsemane. Jesus sa till sina lärjungar: sätt er här medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes, och han greps av bävan och ångest och sa till dem: min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad om att om möjligt få bli förskonad från denna stund. Han sa: Abba far, allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sa han till Petrus: Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Han gick bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. Deras ögon var tunga av sömn, och de visste inte vad de skulle svara honom. Sedan kom han tillbaka för tredje gången och sa till dem: sover ni igen och vilar er? Det räcker. Stunden har kommit. Nu överlämnas människosonen i syndernas händer. Res på er. Nu går vi. Han som förråder mig är här. Ska vi be. Käre Jesus, när vi kommer nu att titta på dina sista timmar där i trädgården och hur du bad till din far, hjälp oss att också vara där med dig. Att se hur du hanterade det. Den tystnad som du fick av Gud, din far. Och hjälp oss, Herre, att tillämpa det till våra liv idag. I Jesu namn. Amen. Jesus bad den natten förmodligen ungefär 3 timmar. Men vi har bara en mycket kort sammanfattande version av hans bön i vers 36. Abba, far, allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Abba, far. Jesu användning av Abba, far, det kända vardagsnära namnet för en far, hade aldrig tidigare förekommit i bön innan Jesus använde det. Det skulle han ha ansetts respektlöst. Jesus var faktiskt den första rabbinen som kallade Gud fader direkt. Och denna intimitet gentemot Gud chockade och orsakade vrede hos de religiösa ledaren. Men i alla, förutom en av Jesu böner, tilltalade han Gud som far. Detta var en intim bön. Abba, far. Lägg också märke till Jesu kroppsställning i bönen. Markus säger att han föll ner på marken och bad. Matteus säger att han föll ner på sitt ansikte och bad. Och Lukas rapporterar att han föll på knä och bad. Det här är inte kroppsställningen av en person som arrogant ställer krav på att få sina rättigheter, utan av någon som desperat ber om barmhärtighet. Jesus ber om barmhärtighet. Ja, det finns en plats för frimodighet i bönen. Men det här var inte en av dessa stunder. Jesus bad på knä, ansiktet mot marken. Det var en bön av ett förkrossat hjärta. Med sitt ansikte mot marken bönfaller Jesus sin fader visa sig. Var är du? Allt är möjligt. Jesus var på väg till korset för att dö. Och han ställer en mycket ärlig fråga. Finns det inget annat sätt? I Matteus evangeliet läser vi att Jesus sa, om det är möjligt. Jo, Gud är Gud. Det var verkligen möjligt för Gud att hitta en annan väg, eller hur? Eller var det möjligt? Finns det saker som Gud inte kan göra? Jag tror att det finns. Gud kan inte ljuga. Gud kan inte bryta sina löften. Gud kan inte bara ignorera ondskan och synden. Det skulle vara att förneka hans natur. Och det är en annan sak som Gud inte kan. Gud kan inte förneka vem han är. Och det fanns ingen annan lösning för vår synd än att Jesus skulle dö i vårt ställe. Guds kärlek för oss gjorde det omöjligt för ett annat alternativ. Jesus måste gå till korset. Jesus visste det faktiskt. Tidigare hade Jesus retoriskt frågat. Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund? Nej. Det är för denna stund jag har kommit. Och Jesus hade sagt många gånger. Måste inte Messias lida? Det är nödvändigt att jag dör. Jesus gick villigt till korset. Men det var kärlek som gjorde det nödvändigt. Guds kärlek för oss i Kristus. Så vad gör Jesus här i sin bön? Letar han efter en väg ut? Som vi kommer att se senare, ja. Jesus ville av mycket goda skäl undvika korset. Inte av rädsla för fysiskt lidande. Utan för det lidande som orsakades av hans separation från fadern på korset. Vi kommer att prata om det lite senare. Jag tror att detta uttalande, allt är möjligt, är Jesus sätt att be sin fader att bekräfta hans vilja som han redan hade gjort klar för Jesus. Han frågar och prövar och undrar om kanske något hade förändrats i Guds plan. Men hans svar var tyst. Och jag tror att Jesus i sitt hjärta i denna stund besvarade sin egen fråga. Nej, det är inte möjligt att undvika korset. Det finns inget annat sätt. Men Jesus tog tid för sig att tänka igenom det. För att ställa de svåra frågorna och ge fadern en chans att ange något annat än vad han hade hittills sagt till honom. Detta var en eftertänksam, prövande, lyssnande bön. Ta den här bägaren ifrån mig. Detta var en hård kamp för Jesus. Han svettades bokstavligen över detta beslut. Så att hans svett var som bloddroppar. Jesus försökte inte bestämma om han skulle åka till Mallorca eller Kroatien på semester. Detta var en fråga om liv och död. Ta den här bägaren ifrån mig. Fram till dess verkar ingenting ha skakat Jesus. Han var alltid samlad och hade full kontroll över sina känslor. Jesus stod fast inför den mest våldsamma oppositionen och till de mest förödmjukande förolämpningar. Men här upptäcker Jesus plötsligt något som bokstavligen skakar honom. Guds son. Texten säger att Jesus greps av bävan och ångest. Men det beskriver inte den fullt ut kraften av uttrycket i originaltexten. Uttrycket som används här betyder övertagen av skräck och fasa. Han sa, min själ är djupt bedrövad ända till döds. Har du blivit bedrövad ända till döds. När man tänker efter har det varit många av Jesu anhängare som har mött döden, även döden genom att brännas på bål, lugnare, kan vi säga även bättre än Jesus själv. År 1555 i England var Hugh Latimer och hans vän Nicholas Ridley på väg att brännas som kättare för att de predikade evangeliet. När elden tändes ropade Hugh Latimer till sin vän: "Var vid god mod, mästare Ridley. Idag ska vi med Guds hjälp tända ett sådant ljus." Med Guds hjälp tända ett sådant ljus i England som jag tror aldrig ska kunna släckas. Och de båda dog modigt för evangeliet. Så varför är Jesus så förskräckt? Det måste vara för att han står inför någonting i sin död som ingen annan någonsin skulle komma att uppleva. Inte ens hans mest trofasta anhängare som Latimer och Ridley. Jesus bad: "Ta den här bägaren ifrån mig." Men bara några timmar tidigare hade Jesus ätit den sista måltiden med sina lärjungar. Och efter måltiden erbjöd Jesus sina vänner en bägare som representerade det nya förbundet i hans blod och bad dem att dricka det. Den bägaren var välsignelsens bägare. Gamla testamentet talar ofta om denna bägare som Guds välsignelse, glädjebägaren, den bägaren som flödar över i psalm 23. Men Jesus står nu inför en annan bägare. För det finns i gamla testamentet en annan bägare, och denna bägare är en metafor för Guds vrede. Det är en bild av Guds rättvisa och vrede som hälls över utöver orättvisa och synd. Jeremia och andra talar om Guds vredesbägare. Jesus, som hade upplevt kärlek, bekräftelse och närhet i relationen med sin far, vänder sig nu till sin far, och allt han ser framför sig är vreden, avgrunden, klyftan och meningslöshetens bägare, som säger Tim Keller. Jesus börjar se och förstå vad som höll på att hända när han skulle skiljas från sin fader på korset. Han började där i trädgården att bara få en liten försmak av det, och det förfärade honom. Den här bägaren. Detta antyder att bägaren är precis där framför honom på något sätt. Tidigare den dagen hade Jesus välsignat sina lärjungar och sagt: "Ta den här bägaren och drick." Och nu sträcker fadern vredens bägare till sin son och säger: "Ta den här bägaren och drick." Och Jesus ber desperat: "Ta den här bägaren ifrån mig." Jesus går in i verkligheten av Guds vrede mot synd. Och han är förskräckt. Detta är en desperat och ärlig bön. Men inte som jag vill, utan som du vill. Det var inte enkla ord för Jesus att säga. Kom ihåg att Jesus inte ber om Guds råd om något trivialt ämne som vart han ska åka på semester eller vilken typ bil han ska köpa. Jesus kämpar desperat med vad Gud ber honom göra på korset. Men i slutändan ber Jesus i en attityd av underordnad. Precis som han hade levt hela sitt liv i underordnad till sin far. Redan från början hade han sagt: "Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig." Om det fanns ett annat sätt skulle Jesus ha tagit det. inte för att han inte älskade oss tillräckligt, utan för att han älskade sin fader så mycket. Att skiljas från sin far var en skräck Jesus inte ville uppleva. När Jesus gick till korset på något sätt som vi aldrig helt kan förstå, tog han på sig våra synder. Och inte bara det, han blev synd för oss. Kommer ni ihåg att jag sa tidigare att det finns några saker som Gud inte kan göra? En av dem är att se på eller tolerera synd. Och det betyder att i det ögonblick Jesus dog på korset vände Gud fadern sin rygg mot Gud sonen. Han vände sig bort från synden, precis som Jesus gjorde när han tittade in i Guds vredes bägaren i trädgården. Och då hör vi de fruktansvärda orden av smärta och skräck från Jesu uttorkade läppar. Min Gud, varför har du övergett mig? Gud som aldrig överger något av sina barn, överger nu sin egen son. På korset ropar Jesus frågan som vi inte ens vågar viska ibland. Gud, var är du? Så hur kunde Jesus komma till denna slutsats då han ärligt kunde uttala de så svåra orden, men inte som jag vill, utan som du vill? Det kom först och främst från en fast grund av ödmjuk intimitet med hans Abba, Fader, i bön. För det andra kom det från att Jesus tog sig tid att lyssna, fråga och söka sin faders vilja i bön. För det tredje kom det från ett hjärta som var desperat och ärligt när han la fram sina djupa känslor och sin sårbarhet i bön. Allt detta förde Jesus fram till den vändpunkt vi alla är evigt tacksamma för. Inte som jag vill, utan som du vill. Ser ni, bönen handlar inte huvudsakligen om att böja Guds vilja för att få det vi vill ha. Syftet med bön är att söka Guds vilja och sedan anpassa våra önskningar till hans. Jesus underordnade alla sina önskningar faderns vilja. Prisa hans namn som att han gjorde det. Detta är en bön av tyst underordnad. Jesus visste vad faderns vilja var. Och svagheten i hans hjärta och kropp påverkade inte styrkan av hans tro och lydnad. När han reste sig upp från sina knän tittade han aldrig tillbaka. Om Jesus var skakad och förskräckt i Getsemane så visade han det inte alls när han mötte sin förrädare Judas. De romerska soldaterna som arresterade honom och de som ställde honom inför rätta och skådarna som hånade och bespottade honom. Eller de lärjungar som övergav honom. Jesus hade, efter att ha kämpat i bön, sina ögon fästa på korset. Ingenting. Vi säger ofta att bön ändrar saker. Men ännu viktigare, bön förändrar oss. Den förbereder oss för att se saker och förstå saker som vi hoppas kunna se förändrade och se dem från Guds perspektiv. Och Kristin och jag kommer att fortsätta be för vår dotter. Så vad gör vi med Jesu bön i Getsemane? Hur kan Jesu exempel och liv hjälpa oss när vi står inför en oerhört desperat situation i våra liv? Låt mig försöka erbjuda några praktiska råd från Jesu bön. Abba, far, en bön av intimitet och sårbarhet. Vårt böneliv kommer att bero mycket på intimitetsnivån i vårt dagliga förhållande till Gud. Ge oss denna dag vårt dagliga bröd, är ord från någon som är beroende av Jesus för sitt liv och tillräcklighet varje dag. Precis som vi behöver fysisk mat varje dag, så behöver vi maten som Jesu liv ger oss varje dag. Kan du säga Abba, far, pappa när du ber och verkligen menar det? Har du en sån intimitetsnivå? Vårt böneliv blir också rikare när vi blir fattiga i anden. Jag är lite oroad över förslag från vissa håll att vi borde kräva från Gud vad han är skyldig oss. Begär det som är ditt. Men är det inte vad den förlorade sonen gjorde? Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Nu. Men då kom den förlorade sonen till besinning. Och hans järve efterfrågan att ge mig allt som är mitt förändrades till en mycket ödmjukare. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Låt mig bli en del av vad du gör istället för att försöka få saker och ting att gå min väg. Om Jesus föll på sitt ansikte inför sin fader i en ödmjuk inställning, tror vi att vi borde göra annorlunda? Allt är möjligt. En eftertänksam, prövande, lyssnande bön. En av mina stora personliga svagheter, och Kristin vet det, är att jag för snabbt drar slutsatser. Jesus i sin bön lär mig först och främst att inte för snabbt komma till pessimistiska och fel slutsatser, men att överväga vad som är sant och komma till slutsatser utifrån att ställa rätta frågor och sen vänta på de rätta svaren. Och när Jesus tog tid för att minnas sina egna ord och sin egen plan att gå till korset, blev allting mycket klarare. Jesus tog sig tid att se saker från Guds perspektiv. Jag tycker det där är väldigt svårt när jag är i en desperat situation. Men Jesus visar inte bara vägen. Han lovar också att leda mig på rätta vägar och vara med mig även när jag vandrar i dödsskuggens dal. Jesus funderade uppenbarligen och frågade, men han hörde inte ett enda ord från sin far. Gud var tyst. Men Gud var närvarande. Jesus böjde inte sina knä med ansiktet mot jorden förgäves. Han visste att hans far var där, även i tystnaden. Jesus frågar och väntar. Och när Gud fortfarande är tyst, litar han helt enkelt på vad han redan vet om sin far. Han vet att med Gud allt är möjligt. Han vet att hans fader är en god Gud. Han vet att hans fader är en Gud som svarar på bön. Han vet också att hans far redan hade talat. I själva verket talar Guds tystnad mycket högt. Hans tystnad säger, jag har alltid älskat dig och tagit hand om dig. Jag har inte förändrats. Inget behov av att säga något, för ingenting har förändrats. Hans tystnad säger, jag är suverän. Jag har allt detta under kontroll. Jag har redan sagt det. Du vet det. Jag behöver inte säga något mer just nu, för inget har förändrats. Vi är för snabba att bestämma vad Guds vilja är i en fråga. Vi är för snabba att insistera och önska innan vi har tagit oss tid att lyssna och fråga och pröva. På grund av Jesu ödmjuka intimitet med sin far kunde han förstå även Guds tystnad. Ta den här bägaren ifrån mig. En bön av desperat ärlighet. Vet ni, det finns mycket press på oss från vår kristna kultur att alltid leva på segersidan och låtsas att vi aldrig har ett problem. Alla våra problem har blivit uppspikade på korset. Och det är sant. Det finns även press på oss från vårt samhälle att hålla våra problem och brister för oss själva. Vi lär oss en miljon olika sätt att undvika ett ärligt svar på den enkla frågan: hur mår du? Det finns mycket press på oss från vår egen stolthet att aldrig erkänna ett misslyckande eller svaghet. Vi är rädda för att vara sårbara. Men Jesus gav inte efter för något av dessa påtryckningar. Han visade både ärlighet och sårbarhet när han bad sin desperata bön. Och han bjöd in sina lärjungar i sin svaghet, rädsla och kamp. Och han ger oss inte bara tillstånd utan mandatet att göra detsamma. Kan vi bestämma oss här idag att vara mer ärliga och sårbara, både i vår gemenskap med våra bröder och systrar här och särskilt i vårt böneliv med vår Abba, pappa. Att be desperata böner med ärlighet och sårbarhet. Jag har inte sagt någonting om lärjungarna som Jesus bad följa med honom till trädgården. Han ville ha dem nära, inte bara för att stödja honom i bön, utan för att hjälpa dem att förbereda sig för sina kommande liv och döds utmaningar. Men alla somnade. Den enda lärjungen som var vaken den natten var Judas, som var upptagen med sina planer på att förråda Jesus. Jesus visste värdet av stöd i bön. Så varför tror vi att vi borde kunna klara oss i bön utan stöd av våra bröder och systrar? Oavsett din desperata situation, ta den med ärlighet inför Herren. Och låt dina bröder och systrar vara med för att stödja dig med sina böner. Vet ni, inte alla somnar. Men inte som jag vill, utan som du vill. En bön av tyst underordnad. Ingen förstår bättre än Jesus hur svårt det kan vara för en människa att acceptera och omfamna Guds vilja. Det är inte lätt alltid. Och ingen människa har lidit mer på grund av att det omfamnat Guds faders vilja än vad Guds sonen gjorde. Folk tycker om att fråga: varför händer dåliga saker bra människor? Det har bara hänt en person. Och den personen ställde upp frivilligt. Jag pratar om Jesus förstås. När Jesus kallar oss att följa honom, oavsett kostnaden, kräver han inget från oss som han inte är villig att göra eller redan har gått igenom själv. När vi desperat vill ha något är det inte lätt att välja Guds vilja framför vår egen vilja. Så när du ber, fortsätt att ärligt uttrycka din själs djupaste ångest, precis som Jesus gjorde. Gud kan hantera det. Men lägg ner sen din envisa, kötslig vilja. Om vi verkligen litar på Gud kommer vi att ha styrka nog att släppa våra önskningar och begär och tro på att hans vilja är perfekt, rätt och det allra bästa för Guds syften. Men som Jesus visar kan Guds fullkomliga vilja ibland inte vara direkt uppenbar för oss. Och det kan innebära tystnad och till och med lidande. Kan vi lita på Gud så mycket? Även då att vi kan be, inte min vilja, men låt din vilja ske. Jesus visar vägen och han leder oss genom dödsskuggens dal. Jesus förvandlade en plats för fruktan i trädgården till en plats för bön. Och sedan från en plats för bön till en plats för fred och mod. Jesus kom darande in till Getsemane. Men efter bönen i trädgården gick han djävt mot korset. För den glädje som låg framför. Hoppet på att bli förenad med sin pappa Abba. Och Jesus säger till oss: gör som jag gjorde i trädgården. Vaka och be. Det är nyckeln till att vandra genom desperata situationer. Jag känner mig uppmuntrad när jag ser på Jesus i Getsemanes trädgård. Jag uppmuntras. För jag vet att han förstår vad jag går igenom när Gud är tyst och verkar långt borta. Han identifierar sig med mig. Jag uppmuntras av att veta att jag inte behöver låtsas att allt är okej. Och att jag alltid lever ett segerrikt liv. Jag behöver inte låtsas att Gud alltid känns nära. När jag ibland känner att han är väldigt långt borta. Jesus gick den ensliga vägen långt framför mig. Jag behöver inte känna mig skyldig när jag blir ledsen på grund av att mina böner verkar vara obesvarade medan andra tycks få precis allt som de frågar efter. Då kommer jag ihåg att den enda gången Jesus bad om något specifikt för sig själv svarade Gud inte ens honom. Och även medan Jesus identifierar sig med oss i smärtan, i vårt lidande och i vår desperation, har vi också privilegiet att identifiera oss med honom. Petrus, som själv skulle dö en martyrs död, säger: mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. För den glädje som ligger framför oss. Gud förkroppsligad, Jesus Kristus, har gjort vårt liv till en del av hans liv. Och har gjort vårt lidande till sitt lidande. Därför deltar vi genom vår smärta i hans smärta och i vår sorg deltar vi i hans sorg. Och därför kommer Kristin och jag att be för vår dotter ikväll.